Vad är kostnaden att ha fel på det här? Hur viktig är den här informationen? Om jag gör fel, hur viktigt är det? Vad kan hända? Vad är det värsta?
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Idag ska vi köra ett frågeavsnitt, Ludvig.
Ja, vi har ju samlat ihop massa frågor från både Twitter och vår Facebookgrupp. Och nu är det typ 1300 pers på, som är med i vår Facebookgrupp. Det börjar bli riktigt häftigt. Så om du inte är med, gå gärna med. Det är bara att söka 25 minuter på Facebook.
Ska vi hoppa till första frågan på en gång?
Ja, vi kan ju börja med några allvarliga frågor.
Ja, den här kanske är en av våra bästa frågor. Erik Östergren undrar hur gammal en fågel kan bli. Då råkar det vara så att papegojor kan bli över 100 år. Det är en särskild sulfur crested cockatoo som har rapporterats bli över 100 år.
Ska vi inte köpa in en podcast-papegoja som maskot?
Vi har en till riktigt seriös fråga. Det är vad vi tycker om marijuana stocks. Ludvig, har du någon synpunkt?
Nej.
Gillar man tillväxtmarknader med lite risk så ser det rätt intressant ut. Rent konceptuellt då, jag har inte tittat på värderingen.
Jo, jag har en åsikt och det är att om jag hade bott i Kalifornien hade jag kollat vidare på det.
Jag gillar marknader som har tillväxtpotential och där kunderna, där är en sticky icky business och där det också finns ett ganska tydligt mått av risk, någonting som kanske håller ner värderingen mer än det borde för att man hela tiden är lite rädd att den federala regeringen ska gå in och stöka till det. Men där jag ändå gör bedömningen att det här är en utveckling som är här för att stanna.
Du, jag läste en extremt intressant sak på tal om det här. Det fanns en marijuana-smugglare, eller cannabis-smugglare, som hade antagligen Nordamerikas största smugglingsorganisation för marijuana och cannabis och allt det där. Liksom. Och det handlade om hundratals miljoner dollar som de omsatte. Och han blev tagen för några år sedan. Han var George St. Pierre, UFC-fightern, en av hans vänner. Kommer inte ihåg namnet exakt. Men det är oerhört intressant. Och så kunde man läsa en artikel som förklarade hela den här illegala verksamheten. Och det var en jävligt smart kille. Så här, typ, hans system där. Otroligt smart kille. Läs artikeln, sök på den.
Det är populärt med knarksmuggling överlag. Dels har vi den här tv-serien Narcos. Där jag precis har börjat titta på tredje säsongen. Och det är då efter att Pablo Escobar har dött. Han förstörde jag säsong 2 för någon. Men den är riktigt bra. Och just nu så går det en film med Tom Cruise, tror jag, som heter American Made. Och marknadsföringen för den filmen är att han lurade alla, inklusive Pablo Escobar.
Ja, Pablo Escobar är också en sån där som man ska studera. Jag har inte gjort det, men jag vet att han är viktig.
Niklas Nygårds. Om ni hade fått välja ett land för utbytesstudier en termin, inriktning ekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap, vart i världen hade ni åkt, vilket land, vilken världsdel, varför, samt egna erfarenheter av utlandsstudier? Du kan börja, Ludvig.
Jag åkte till Kanada i 5 månader och det var kul. Jag var i Ottawa. Lärde mig väldigt mycket. Det var mitt andrahandsval. Jag har glömt vad som var mitt förstahandsval, men jag ångrar mig inte. Det var en del krångel när man fixade det där, kommer jag ihåg. Men det var helt klart värt det. Och de som skötte den här administrationen på Lunds universitet var extremt duktiga och väldigt hjälpsamma. Så det var jättebra. Sen, ja, nej, det var bra. Jag lärde mig mycket, men det är svårt att konkretisera.
Jag lyckades aldrig få någon termin utomlands. Så min enda riktiga utlandserfarenhet, det är 3 månader på Swedbank Marcus i New York. 1999 var det. Men när jag var där så jobbade jag varje dag, inklusive alla lördagar och söndagar. Så egentligen gav det inte mig någonting extra att vara just utomlands. Men idag om jag hade haft chansen att plugga eller jobba, då hade jag valt någonting lite utanför mainstream. Kanske Nigeria, Tanzania, Indien, Bangladesh eller Turkiet. Och det här är för att det ger erfarenheter som de flesta andra inte har. Och jag tror att man kan bli potentiellt sett en värdefull brygga mellan olika marknader och kulturer.
Du menar så att om man sen tar jobb på något stort företag och de ska expandera eller ha intresse av det, så kan de sätta dit dig som enhetschef där typ?
Till exempel så, eller om man vill starta eget, man kanske till och med hittar några kontakter där, så kan man bli sin egen person som startar ett företag antingen i Sverige eller i det där landet och själv köpa och sälja eller knyta ihop folk och tjäna pengar på det.
Okej. Sen fick vi en tilläggsfråga på det här av Alexander Oja. Och han frågar, var i världen hade ni jobbat i ett år? Ha secondment och varför?
För min del så det är fortfarande det är samma länder. Jag kan lägga till Sydkorea eller Japan också. Det skulle nästan vara lite mer av en safening för att vara med där utvecklingen av robotik och artificiell intelligens är som hetast.
Jag hade åkt till Japan och fokuserat mycket på att lära mig japanska. Och det hade varit kul. Mycket snygga tjejer i Japan. Och mycket fin kultur och mycket fin natur. Mycket roliga ställen och roliga saker att göra. Problemet är att de är väldigt dåliga på engelska. Så att det gäller att lära sig japanska. Och så är det lite dyrt också. Så om man vill ju inte bo på ett sånt här kapselhotell under hela utbyteterminen.
Ingen av oss har nämnt Kina, och egentligen så skulle Kina vara det naturliga valet kan jag tycka.
Ja, men jag gillar inte Kina.
Nej, och sen har vi den här luftföroreningen där. Jag vill inte bo i Kina. Jag vill inte vara där mer än några dagar eller någon vecka.
Men rent pragmatiskt sett så Kina är nog också ett väldigt bra val.
Och kinesiska, eller mandarin. Oskar Bremler frågar, om ni skulle ha valt valfri utbildning för framtidsjobb, vilken hade ni valt? Det här har vi skrivit blogginlägg på, vi har tagit upp det i ett helt eget avsnitt som vi kallade för 5x5 framtidstekniker, en matris för framtidstekniker. Så kolla in dem, vi lägger in länkar i lyssnarbrevet så anmäl er till det.
Jag tror även vi skrev om det här, eller vi snackade om det här i vårt förra Q&A-avsnitt.
Ja, just det, det stämmer. Det är lite robotik och AI, programmering och energi och mat och vatten och sånt. Men kolla upp de avsnitten och blogginläggen istället. Rickard Svensson frågar, hur ska jag göra för att utvecklas mentalt och psykiskt? Börja med att utsätta dig för småjobbiga situationer i stigande grad. Börja väldigt lätt med att kontrollera dig själv i det lilla. Till exempel vänta med kaffet, läsken, godiset, snusen och så vidare. Ja, det är egentligen det.
Jag tror att det enklaste är att ta 3 stycken riktigt bra vanor som du vill ha och fixa dem seriöst. Och då tror jag att de 3 bästa vanliga vanorna är att träna regelbundet, gå på gymmet till exempel, meditera eller fokusera på något sätt, och att läsa böcker regelbundet, till exempel en timme på morgonen första saken efter du vaknar. Och verkligen hålla sig till de här 3 vanorna och försätta sig i en winner-effekt med dem. Och det här med winner-effekt tror jag är det absolut viktigaste. Det snackade vi också om i ett avsnitt förut. Någonting 60, kanske 65 eller något sånt där. Och winner-effekt är när du kommer in i en uppåtgående spiral. Och din hjärna uppfattar det som att du får vinst på vinst på vinst. För att det är gradvis positiv utveckling. Och det gör att du får en slags bidirectional connection. Alltså du får mer testosteron och mer dopamin i hjärnan, och det gör att du blir naturligt mer motiverad. Så om du ändrar din fysiologi och kommer in i winner-effekt, då blir du automatiskt bättre.
För att göra det extra lätt att hamna i winner-effekt så tycker jag att man ska välja ett område som är av lite lättare karaktär, och jag tycker att man bara ska välja ett område till att börja med, så att man börjar samla på sig 1, 2, 3 så kallade vinster. Sen när man är lite varm i kläderna, då kan man dra igång ett område till. Och där håller jag med om att just träning och att läsa, det är 2 riktigt bra nyckelvanor. De ger liksom en ram, en bastakt i livet som gör att allt annat sen faller på plats inom de baslagen. Och det här har jag skrivit om i en artikel som heter Keystone Habits. Vi lägger in länken till min blogg där.
Just det, en till sak om winner-effekt. Så här, de flesta personer är inte i winner effect, men alla har upplevt det någon gång i alla fall. Och det är känslan om du till exempel säljer flera stycken gånger i rad, flera stycken closes i rad, eller om du tjänar mycket pengar på en dag, eller om flera goda nyheter händer inom en kort tidsperiod, en eller två dagar. Då blir du naturligt hög och mer optimistisk. Och det händer väldigt plötsligt. Problemet är att de flesta det avtar efter de där två dagarna, och de flesta stannar inte kvar där.
Vi har en Ludvig till, Ludvig Johansson. Har ni några speciella hemsidor ni besöker regelbundet? Var söker ni information om finans, teknik, träning med mera? Okej, jag har rätt många hemsidor. Jag har massor med favoriter. Men om jag ska dra ner här till några få. Då inom finans så blir det Oaktree, Variant Perception, inte minst Macro Voices Research Roundup. Då behöver du inte begränsa dig till några enstaka, utan om du signar upp för det här brevet från Macro Voices, då får du varje vecka det bästa gratis finansinformation som de har hittat som är relevant för just den veckan. Så testa det. Sen gillar jag också Financial Orbit, Contrarian Edge, Zero Hedge och Hassman. Inom träning så tycker jag att Styrkelabbet och Lean Gains tillsammans med Stronger by Science och Hjärnfysikbloggen och Tyngre är de bästa. Inom teknik så tittar jag på Kurzweil AI och Singularity Hub. Och sen på personlig utveckling kan jag nämna Cal Newport, James Clear, Wall Street Playboys och Tim Ferriss.
Ja, jag subscriber inte på lika många som dig. Däremot så har jag byggde en egen särskild e-mail där jag har subscribat på extremt många nyhetsbrev av olika sorters. Särskilt inom företagande och online marketing. Och det är nog säkert 100 stycken. Och faktum är att jag byggde ett smart system för det där. Men jag har inte haft motivation eller tiden att göra det till en vana. Utan jag gjorde det två gånger ungefär. Men sen har jag inte applicerat det. Så jag kom på en smart mall som man väldigt enkelt kan följa för att gå igenom de här mejlen och sno idéer och lära sig. Och om det är någon student som pluggar marknadsföring, eller det måste inte vara en student, men en person som i så fall har erfarenhet av att typ äga en hemsida, bygga en blogg, ha en e-maillista, då är det här ett guldläge för den personen att lära sig mer om online marknadsföring. Så om ni är intresserade av det kan ni kolla i lyssnarbrevet, jag kommer skriva mer där.
Albin Sidås, följer ni några podcaster som liknar er egen? Annars skulle jag gärna höra er topp 5.
Jag lyssnar inte på så många podcasts utom när jag får rekommendationer av Micke.
Jag har listat ungefär mina topp 40 podcasts på min hemsida, mikaelsyding.com. Men egentligen ingen av dem jag lyssnar på liknar vår egen. Vi har, om man ska sammanfatta vår idé, vi har fokus på stora användbara idéer som man ska ha med sig i vardagen och praktiska verktyg i det korta som man kan använda för personlig utveckling och framgång. Robin Lindholm frågar, hur kan man göra för att ta reda på om man bara har haft tur eller faktiskt har edge i en föränderlig värld? Det är väl bara att gratulera Robin då, för då har åtminstone gått bra för honom, får man väl gissa. Men det är svårt. Jag tänker så här, har du jobbat hårt och konsekvent? Har du jobbat enligt principen grit och ihärdighet och satt ena foten framför den andra? Har du överkommit hinder och bakslag och rest igen som Batman och fortsatt framåt efter det? Om du inte har gjort de här sakerna, om du inte har jobbat hårt och om du inte har överkommit motgångar, ja, då har du nog haft väldigt stor tur om det har gått bra för dig.
Mm. Det är väl också lite det här med expertmönsterigenkänning som Martin Sandqvist snackade om till exempel. Så här, det är inte tur om du har skaffat mönsterigenkänning, för det är unikt för din biologi. Det är unikt för din hjärna. Andra personer har inte de inbyggda neural pathwaysarna i hjärnan. Så det är inte tur, utan det är skicklighet.
Så länge det inte handlar om en lotterivinst eller ett arv eller någon väldigt extrem slumpartad händelse, så tror inte jag riktigt på tur på det sättet. Utan det är den som är förberedd och jobbar hårt som använder de tillfällen som livet ger en.
Sen tror jag så här lite konkret att Har du haft tur eller otur? Jo, men kolla på kanske 3-4 andra i liknande situation i din bransch eller nisch eller vad den håller på med. Och se varför har de lyckats eller varför har de misslyckats? Och har det att göra med liknande faktorer som dig? Eller har de kanske haft någon slags så här Black Swan event som har varit väldigt oväntat, som har gett dem jättemycket tur eller jättemycket otur och förstört allting eller hjälpt dem?
Vi utgår från att man är född på ungefär samma plats och har gått i ungefär liknande skolor. Och sen är det därefter man får jämföra vem det har gått bäst för och utifrån det bedöma om det var tur eller inte.
Martin Weigert frågar, vilken dålig vana som hindrar er från att uppnå era bästa resultat har ni om och om igen misslyckats att bli av med, trots många försök? För mig så är det att snosa på morgonen.
Och jag tillåter mig att prokrastinera en hel del. Har jag saker att göra så då gör jag dem på en gång. Och även om jag egentligen sällan har några begränsningar i min vardag så gör jag ofta saker direkt ändå. Men ibland så kan jag binge-titta på tv-serier eller inte komma igång med det jag kanske egentligen borde eller faktiskt vill göra. Och det kan ofta handla om att till exempel skriva på min blogg eller på min bok. Så fastnar jag i någonting annat som bara för stunden är mycket enklare. Nu ska väl kanske sägas att det är inte så att jag aktivt försöker bli av med det här heller. Jag vet inte ens riktigt om det är dåligt eller om det är en bra uppladdning. För jag får faktiskt allting gjort ändå och det går rätt hyggligt. Men det är möjligen så att det här är någonting jag borde göra något åt.
Om vi sen går vidare till nästa fråga, då är det från Rickard Berggren och han frågar, eller säger, beskriv gärna hur ni hanterar motgångar och även hur ni försätter er i ett tillstånd av flow. Och när det kommer till att hantera motgångar, då skriver jag och analyserar mycket. Och då är slutsatsen att så länge jag har följt en bra process eller haft en bra strategi med vad jag gjort och trott på det, då är det meningslöst att må dåligt. Så då försöker jag sluta må dåligt och så här logiskt tvinga mig själv att sluta må dåligt om jag gör det, när det gått fel då. Och så letar jag om eller när eller var misstag har uppstått och försöker se på om det var ren otur eller om det är någonting som jag faktiskt kan undvika i framtiden. Och sen för flow, då, ja men det är väl, det viktigaste tror jag är bara att träna upp sin hjärna så att man har bra hjärnfysiologi och enkelt kan koncentrera sig. Men när hjärnan väl är uppvärmd, då har jag mobilen på ljudlöst, ej synlig och jag lyssnar på musik ofta.
Generellt så tror jag att det är bra att vara aktiv och gärna aktiv med någonting intellektuellt ansträngande för att glömma det där som gick dåligt. Och ett bra sätt att göra det på, det är som Ludvig sa, att till att börja med analysera vad det var som hände, vad som gick fel och skriva upp vad lärdomarna är. Det kan göra ganska ont, men det är så det är också i den här 5 stages of grief-modellen. Man måste jobba sig ner liksom, via smärtan till acceptans innan det är över.
Du, på tal om det, på tal om grief, när Napoleons syster förlorade sin man på, det heter Tahiti idag, men det hette någonting annat på den tiden. Så var de där och krigade, sen dog hennes man. Och då skrev han till sin syster ett brev så här: jag vet att du sörjer, men börja jobba med någonting, det är det bästa. Det var lite oartigt kanske, så här, men han hade rätt.
Det är det bästa. Och där fanns det ju faktiskt ingenting hon kunde analysera, utan det är nämligen, det är steg 2. Efter att analysera och acceptera så är steg 2 att se till att man blir upptagen med någonting. Och det kan egentligen vara vad som helst. Så mitt tips är att just do it. Börja med någonting vad som helst. Stick ut och spring maraton. Eller försök börja skriva en bok. Eller lös ett ekonomiskt problem. Analysera en aktie. Alltså egentligen nästan vad som helst som gör att du måste använda din kapacitet till mer eller mindre det yttersta. Då har du inte tid och kapacitet över att älta det där som gick fel som du ändå inte kan ändra på.
Och sen nästa fråga då. Den här frågan tyckte jag var väldigt bra och det är för det är ett vanligt problem och det är ändå svårt och liksom, något problem många har. Så den här frågan är från Kristin Svärd och hon frågar, hur validerar ni källor? Med tanke på all information som finns tillgänglig, där de mesta verkar vara teorier med mer eller mindre dold agenda, hur urskiljer ni fakta? Vilka källor bedömer ni som tillförlitliga? Och då tror jag att det är ett problem. Man har inte oändligt med tid och man hinner inte kolla upp allting. Men det finns vissa igenkänningstecken. Alltså som du säger med det här med dold agenda. då tror jag det första jag tänker så här först, vem tjänar på det? Alltså specifikt vem? Uppenbart tjänar någon på det, men vem? Intressegruppen liksom. Så det är väl en sak. Och sen i andra hand, leta efter överdrivna löften. Och sen viktigast, det tror jag är det här, leta efter vad jag kallar för noble indulgences. Och det är extremt vanligt att sådana finns med dåliga agender. Och en noble indulgence är enkelt sett, det är en psykologisk modell där man berömmer folks ovanor. Vilket är extremt farligt i populärkultur idag. Man säger att så här, det är okej att du har en dålig vana, det är okej att du har ett mentalt handikapp. Och så säger man inte bara att det är okej, utan att det är en bra sak. Men genom goda nyheter om deras ovanor. Och då blir personen genast nöjd för att de känner att jag behöver inte förändra mig. Och då blir de mer mottagliga för resten av informationen. Och då kan det lura folk saker. Ett exempel på det, det skulle kunna vara så här inom kost och diet och träning. Det är ett vanligt problem som jättemånga har. Då kan du säga att men det är okej att du äter pannkakor varje dag. Det är okej att du äter socker varje dag. Vi har en särskild diet för dig som heter pannkaksdieten. Alltså det finns på riktigt. Och då tror folk på allvar att det är okej att äta en massa pannkakor varje dag förutsatt att jag gör det här och det här. Och det är klart att du kan kompromissera på det sättet. Men det är aldrig en bra sak att äta en massa pannkakor varje dag.
Man kan titta i texten också och försöka notera om källhänvisningarna är vaga. Om det är saker som experter säger eller analytiker säger. Om man inte får en riktigt konkret hänvisning, och om den hänvisningen i sin tur bara är till någon som har sagt någonting snarare än en vetenskaplig rapport, då kan det finnas anledning till att misstro det hela. Men annars så skulle jag säga som Charlie Munger, att det gäller att läsa väldigt mycket och väldigt brett. Och då se till att de böcker man läser har en stark grund. Och böcker är mycket, mycket lättare att verifiera än snabba artiklar och sociala medier. Men har man läst väldigt mycket och brett, då blir det också lättare att genomskåda den här typen av snabb information. För att man faktiskt vet ungefär om det är rimligt eller inte. Men tyvärr, det här är svårt och det kommer bara bli svårare med fler och fler teknologiska verktyg som används för att just lura oss.
Ja, det är just därför som det är så himla viktigt att strategiskt bygga sitt sociala kapital. Alltså att medvetet bli vän med folk som är experter inom olika områden. Så att om man har en fråga, då kan man fråga någon som är expert om området. Så att man medvetet skaffar sig expertvänner i olika områden i flera tider till livet. Liksom. Så kan man fråga dem om man inte vet. Sen en till sak. Jag tror man kan faktiskt ändra på hela frågeställningen från början. Alltså det är klart att man inte har tid att göra allting. Men då ska man istället fråga, vad är kostnaden att ha fel på det här? Så här, hur viktig är den här informationen? Om jag gör fel, hur viktigt är det? Vad kan hända? Vad är det värsta?
Bra poäng. Väldigt mycket information handlar ju ändå ofta bara om att man ska sprida den vidare till någon för att det är lite kul. Och då kanske det inte spelar så himla stor roll om det var rätt eller fel. Å andra sidan så kan man stoppa sig själv och säga att behöver jag verkligen sprida sånt här skräp vidare? Men annars, två riktigt enkla tips om vi drar ner nivån på det här ordentligt, det är att sök i två olika sökmotorer och titta längre ned bland de icke-köpta resultaten. Men det förutsätter att man har i alla fall lite mer tid. Johan Andersson frågar, finns det någonstans där man kan ladda ner tidigare lyssnarbrev? Jag har bara varit prenumerant sedan avsnitt 44 och skulle gärna få tillgång till tidigare lyssnarbrev. Jag kanske letat dåligt på era hemsidor, men har inte lyckats hitta något arkiv. Ja, alltså svaret är att vi har fått jättemånga frågor om det här och beslutat oss för att göra en bok i slutet av året. Den kommer att sammanfatta det bästa från våra lyssnarbrev och våra intervjuer, och den blir extremt praktisk. Det blir också lättare att ta till sig den än en hel hög med 100 lyssnarbrev.
Ja, det var väl allt för den här gången då.
Ja, vi får väl tacka tradevenue.se, kolla in på deras sida. Och även Johan Olsson som klipper det här. Det här är Syding som tackar för sig.
Och Sundström.
Och du har lyssnat på 25 minuter.